Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Michelle.
Max.
Vi tar lite semester, du och jag. Mm. Och vad gör världen under tiden? The absolute most. Korfu, känt från SVT-serien Enkel resa till Korfu. Brinner tillsammans med Rådos. Mm. Och svenska tidningar bedriver ju skjutjärns... Är det spjutjärn eller skjutjärn?
Skjutjärn.
Skjutjärnsjournalistik. Mm. På plats. Och lyckas ju fånga upp exakt varenda turists berättelse. Och inte en enda artikel om det som faktiskt bor där. I Sverige så är det ju regnigt och grått. Så vi startar våra egna bränder. Koranbränder.
Mm.
Vi slutar köpa Marabou. Pegar deras konglomerat. Driver ju andra märken i Ryssland. Qatar joinar oss i att bojkotta Dime, fast av sina andra anledningar. Havstemperaturen runt om i världen slår rekord, samtidigt som hajarna i Florida, de är höga på kokain. Och mitt i allt detta, Michelle, mitt i all denna misär, så nås vi av nyheten att Rosalía har gjort slut med sin otroliga, har jag skrivit, men det ska vara otrogna pojkvän.
Förtal, vi vet inte varför de gör slut.
Jo.
Vart har du läst det?
Allegedly så är det ju att han har varit otrogen med en modell i maj.
Men gud.
Yes.
Raúl Alejandro. Mm.
Så hon bryter ihop på scen nu när hon ska sjunga Hentai under sin sista stopp på Motomami-turnén. Harry Styles har avslutat sin turné efter vad som känns som 1000 år av klipp på honom i tajta palettkläder. Och Pride-flaggor runt halsen. Själv så hoppas jag att han går in i en ny era nu. Like a true pop girly. Så vi slipper
street
den här.
Street era.
Exakt. Zayn Malik har gästat Call Her Daddy. Ingen kommentar. Och Troye Sivan kom ut som fatphobic. Och såklart The Showdown of the Showdowns drabbade ju planeten. När Barbie och Oppenheimer äntligen hade premiär. So without further ado, nu blir det dags för ännu mer populärkulturella nyheter från de senaste veckorna som gått.
Vilket himla intro. Jag hade också förberett ett intro. Lyssnarna får avgöra vilket som är bäst.
Kör.
Mitt går så här. Gang, gang. Ice cream, so good. Yes, yes, yes.
Yes, yes, yes. Ballon.
Älskar henne så mycket. Det är då en TikTokare som heter Pinky Doll som blev viral på Twitter först. Mm. Jag antar att alla som har TikTok har sett såna här live.
Jag har inte fått en enda
sån. Har du inte? Nej, men är du inne på TikTok live mycket?
Ja, det är jag.
Vet du varför jag får upp det?
Varför?
För jag, TikTok kan ha snappat upp att jag är svag för ASMR.
Just det här är peak ASMR.
Nej, inte peak, men det faller väl in i någon slags samma kategori. Vilket är typ att man kollar på det och tänker, is this fetish content? Question mark.
Just det. Gillade du Trisha Paytas version?
Jag älskar allt Trisha Paytas gör. Men det är då att man spelar att man är en non-playable character, en NPC.
Mm-hmm.
Som är såna karaktärer som dyker upp i tv-spel, dataspel. Yeah. Och man kan inte spela att man är karaktären, utan att det är bara en sån figur som kommer in och typ säger, det här är ditt uppdrag. Och så står de där och bara gungar. Mm-hmm. Och det rörelsemönstret har TikTokare kommit på att de kan återskapa. Och sen göra eller säga vissa saker när de får en present som man då får och tjäna pengar via TikTok.
Ja.
Och när den här tjejen blev viral, hon tjänade redan väldigt mycket. På
hon
sina...
också OnlyFans.
Ja, det har hon verkligen. Tydligen så innan drev hon, jag såg på hennes Wikipedia-sida som hon såklart har, ett städföretag.
Ja.
Men sen var det typ att någon i hennes familj dog och hon åkte på begravningen och då gick företaget i konkurs. Typ något sånt stod det på hennes Wikipedia.
Är den skriven av henne själv?
Det låter inte... Det där låter som en hater som har skrivit.
Mm.
Men oj, det lät som en båt.
Verkligen.
Finns det hav i närheten?
Nej, det är en bit bort.
Mm. Men hon tjänar $70,000 om dagen på sina TikTok lives. Och en av hennes... top viewers är Timberland. Just det. Det var kul.
Vi är fel bransch, Michelle.
Vi är helt fel bransch. Och det är också kul, för då har det här blivit en meme att folk börjar försöka bli NPC-characters på TikTok och försöker tjäna pengar på det. Jag tror att jag hade...
Ja, du började redan gunga på när du pratade.
Jag tror att jag hade varit ganska bra på det.
Perfekt.
Yes, yes, yes.
Yes, yes, yes. Balloon.
Mm.
Ice cream so good.
Got me feeling like a cowboy. Cowgirl, that is glad. Ska vi bara prata lite kort om Ariana Grande's breakup?
Låt oss.
Tydligen så skilde hon sig med sin man, Dalton Gomez, mäklaren.
Ja.
I januari.
Oj.
Men nyheten kom ut nyligen för att hon var på Wimbledon och så såg man att hon inte hade på sig någon ring.
Just det.
Och kort därefter så antar jag journalister har grävt, kontaktat alla quote unquote sources.
Mm-hmm.
Och de menar att hon numera dejtar en co-star i filmen Wicked som har spelats in nu i 10 år. Som jag trodde att jag hade skrivit ner här vad han heter. Ethan. Jag skrev inte något efternamn. Nej.
Och så nu har SpongeBob.
Han spelar SvampBob Fyrkant i, jag tror, Broadway-versionen. Eller någon live-musikal-version. Very sexy. That's a turn on for me.
Ja.
Same type.
Just det.
Ariana och jag. Och han var gift fram tills nyligen med sin high school sweetheart och de fick barn för några månader sedan. Men det tog slut illa kvickt.
När Ariana Grande gled
in. Blev singel och nu gissar jag på att de liksom... Ariana är svag för en kul kille.
Hon är svag för en kul kille. Hon är också tidigare varit svag för en viss typ av killtyp visuellt.
Mm.
Och jag känner att det här...
Ja, alltså... Han är ju bara en kopia av hennes bror.
Mm, exakt.
På det sjukaste sättet. Nej. Jag tror inte jag har sett...
Det är en solid.
Lookalike
till som Frankie Grande.
Så, alltså Frankie är ju bara en jazzified version av
henne själv.
Ja, av henne själv. Men av Ethan, vad nu heter efternamn. SvampBob-killen.
SvampBob.
Han är ju ful. Det kan vi alla hålla med om.
Men med en otrolig kropp. För det var någon som läckte bilder på bara överkropp.
Ja, okay. Well then, I rest my case.
Ja. Om jag säger Alabama...
Säga Barker.
Perfekt.
Va? Är det hemma du skulle prata om?
Nej. Waffle House.
Va? Ska jag säga någonting då?
Mm.
Jag har ingenting på Waffle House.
Nej. Det hade inte jag heller tills klipp började florera på TikTok där Lana Del Rey har gjort en Lady Gaga För vi alla vet ju när Lady Gaga gjorde ett shift på Starbucks och blev en otrolig meme.
Ben Affleck på Dunkin' Donuts, tror jag.
Ja. Melinda Del Rey tog alltså på sig uniform på Waffle House med en liten namnbricka där det stod Lana. Och började helt enkelt jobba ett shift där. Det är väldigt oklart. Det har kommit ut selfies på chefen i butiken av det här Waffle House-kedjan. Där de står och ser glada ut. Hon tackar för ett bra jobb.
Det är så roligt. För att Ben Affleck gjorde det ju såklart för att han hade ett samarbete med Dunkin' Donuts.
Exakt, jag har inte Lana. Hon har även synts på en nagelsalong i Alabama. Och även på ett café. Där hon bara sitter
syns
och...
för att hon jobbar eller för att hon gör naglarna?
Nej, för att hon bara typ hänger.
Men stor skillnad. Vadå typ hänger? Hon gjorde naglarna.
Ja, hon gjorde naglarna. men hon verkar bara så här, hänga runt, chilla lite i Alabama. Blev vän med den här ägaren, I guess. Och gjorde ett skift. Hon sitter även på knä och sjunger Amazing Grace. Mm. För en äldre herre. Som också försöker sjunga med lite grann. Jag tror inte riktigt att han förstår vem det är han har framför sig. Han tänker nog bara... konstig dag på jobbet. Mm. Liksom. Varför sitter hon och sjunger för mig? Fans har försökt ta reda på om det finns något bakom det här. Det finns alltså absolut ingenting.
Men det är ju brand building. Även om det inte betalar samarbeten så är ju det här, det bygger på hennes personliga varumärke.
Att hon så otroligt gärna vill vara white trash.
Det här är väl inte white trash. Det här är väl liksom a woman of the people.
Just det.
Som gör lite quirky things.
Mm.
Såg du också klippet på när hon ska signera någons arm?
Ja.
Hon såg att personen hade ett R.
Mm-hmm.
Hon bara, have you been chopping it up? Kul. Woman of the people.
Jag älskar Lana Del Rey. Jag är så glad att jag har stannat ända från när hon lived att hon bodde i en trailer park. To this day. Otroligt.
Ja, hon kommer ju från en rik familj i New York.
Ja, ja. Gud ja. PR-kille. Pappsan.
Som typ också var delägare i skivbolaget eller någonting. Som signade henne. Nej. Var inblandad i signeringen.
Men han sjunger ju också. De har sett en låt tillsammans.
Han ska släppa ett helt album producerat av
Jack Antonoff.
Som säkert kommer vara bra.
Ja, säkert. Det var allt jag hade på hennes jobb. Hela Bama. Återkommer. Om det kommer mer.
Gang, gang.
Tack för mig.
Alltså, vill vi säga någonting om... Vad heter den? Gissa vem jag tänker på.
Det blir lite svårt, faktiskt.
Okej. Kille.
Drake.
Nej. Han är vit. Han är komiker.
Pete Davidson.
Nej, han är han är toxic i förhållanden.
Just det här, vad heter han?
Vad bra det står jättebra härskarteknik av oss.
I min hjärna nu. Men det är de läckta sms'en. Han dejtade en surfinstruktör. Han heter...
Snart har vi det. Vad ska jag googla?
Jonathan.
Jonah Hill.
Jonah Hill. Ja. Den gamla showman.
Ja, han rasade ju i vikt för ett par år sedan.
Ja.
Och började dejta en tjej som inte är en kändis utan hon är surfare och typ har något annat vuxet jobb.
Mm.
Kanske advokat eller
något sånt vuxet.
Läkare eller någonting. Som hon tänkte... Kul och oväntat av honom att bli ihop med en stabil vanlis.
Mm-hmm.
Han däremot, inte en så stabil vanlis. De har gjort slut och hon delar på sin Instagram skärmdumpar från deras sms-konversationer där man ser hur extremt toxic han är. Bland annat då en lista med saker som han inte accepterat i ett förhållande. Surfing with men. Jobbigt om man då är surfare och brinner för sporten. Svårt att hitta stränder där man kan surfa och det inte är en enda man.
Alltså, tänker kanske ändå en bra strand egentligen för alla inblandade. Just females. Having a great time.
Female surfing beach.
Mm-hmm.
Inte heller boundaryless inappropriate friendships with men. To model To post pictures of yourself in a bathing suit. Också svårt om man jobbar med surfing. To post sexual pictures. Friendships with women who are in unstable places from your wild recent past. Beyond getting a lunch or coffee or something respectful.
Den känns som att den är specifikt mot någon i hennes past.
Det är också typ det enda jag gör. Det är hela min umgängeskrets som ryker. Han är väldigt besatt av att hon inte får lägga upp någon bild där hon är snygg.
Mm.
Och det som är ironiskt här är att han har ju rebrandat till terapikillen. Mm. Han släppte en film, frågetecken. Som handlar om hans terapeut. Då han typ går i terapi men också intervjuar sin terapeut som han har haft de senaste åren. Och Max, jag kollade på den.
Wow.
I research-syfte.
Oj, okej. Okay. Är du golvad?
Nej, den var faktiskt jättedålig.
Okej.
Okay. Och konstig. Och också, det är väl typ terapi 101 basics.
Mm.
Typ, säg inte till din klient att du älskar den och börja berätta om dina egna barndomstrauman och skapa liksom ett medberoende band terapeut och klient sinsemellan. Mm. Det är exakt det de har gjort och det är det dokumentären handlar om. Och sen sitter terapeuten och ger verktyg om typ hur man hanterar svåra saker som är väldigt basic verktyg. Och sen sitter Jonah Hill och predikar om vilken mogen Savior person han har blivit. Och man inser, han har typ, han kanske borde byta terapeut.
Mm.
Alltså det är pinsamt för terapeutens skull nu när han kommer ut till världen som den som räddade Jonah Hill. Och sen så inser man, oj vilket dåligt jobb terapeuten har gjort.
Mm, fattar. Jag tyckte bara att det var en curveball att de gjorde slut för typ 2 år sedan.
Var det 2 år sedan?
Typ 1 eller 2 år sedan. Och att hon valde att lägga ut detta när han gick ut med nyheten att han precis hade fått barn med sin nya flickvän.
Aha.
Jag tycker att det är en aspekt av historien.
Alltså å ena sidan så kan jag ändå tycka, är det okej att läcka privata sms? Jag förstår ändå att det här blir ett trauma också för honom. Ja, det var mycket som hände där. A lot of toxic boyfriends. Bibi Rexas numera ex hade smsat henne typ, du frågade om du har gått upp i vikt och jag sa ja, vill att jag ska ljuga åt dig? Du har gått upp 30 pounds eller vad det var och det syns. Vill att jag ska ljuga? Och sen även Kiki Palmers kille som tweetade när videoklipp från när hon var på Ushers konsert och hon dansar lite med Usher och har på sig en sexy klänning och han tweetade typ you're a mom.
Det har visst ingen offentligt av honom själv att ta that statement. Det andra var så behind closed doors, han var ju bara verkligen.
Samtidigt som jag tror att för att Jonah Hills ex har lagt upp många skärmdumpar på konversationer där man inser att han är en manipulativ narcissist. Och samtidigt, det är bra att belysa det. Många kvinnor som kan relatera.
Mm.
Och det är också intressant när då, om han nu är en narcissist och lär sig de här psykologterapibegreppen och sen weaponize that against women. It's very, that's an interesting topic.
Det är verkligen ett val.
Val och val. Ja. Dicks out for Jonah Hill.
Ni som följer mig på Instagram vet ju att jag hade en och annan åsikt om Troye Sivans musikvideo. Och jag var ju absolut inte ensam. Tankar fanns. Jag läste artiklar om bögar och kroppar och representation. Och var all ready to have a long talk om detta i podden. Men handen på hjärtat. Jag är redan lite över den aspekten och det ämnet. Men long story short. Så släppte ju Troye sin nya låt Rush. Som han teasat i vad som kändes som en evighet. Mig ovetandes. En låt för twinks. En twinks only tydligen. Enligt alla bögar på internet. När kritiken började trilla in. Och för kontext, en twink är ju då en tanig, smal bög som ser ut som ett barn, typ. Also allegedly known as Kevin Spaceys killtyp. Men Musikvideon utspelar sig i Berlin. Och ja, det är ju inte många kroppstyper annat än smala män som visas upp. Och nej, alla måste inte vara representerade alltid. Men om moodboarden är queerfest i storstaden Berlin med mestadels bögar, så kanske åtminstone en normal muskeldjord hade varit på sin plats och inte bara kroppstypen.
En normal muskeldjord, Max.
Nej, men, ja.
En normal person är en muskeldjord.
Men kanske inte bara kroppstypen Berghain torsdag till måndag med dieten kokain och vodka mate, eller vad fan? Vodka mate? Mate? Klubbmate?
Klubbmate.
Äckligt. Ja. Insert långt segment här om representation. Men God knows att jag har pratat om det tillräckligt i den här podden. Så jag tänkte istället att vi fokuserar på Troys svar på kritiken.
Ja.
Citat. I definitely hear the critique. To be honest, it just wasn't the thought we had. We obviously weren't saying we want to have one specific type of person in the video. We just made the video. And there wasn't a ton of thought put behind that. Ja, alltså det var väl exakt det som kanske var kritiken. Och så hade vi Kärlek 6 som hoppade in mitt i allt med sitt lilla citat. I feel like we live in a world where audiences feel like expressions or art isn't worth their time unless it appeases every single unspoken requirement. It is so boring. If something breaks common aesthetics, it's weird or try hard. If something conforms, it's offensive and not diverse enough. What a boring discourse.
Jag tycker att hennes take är så mycket mer, eller hon har väl någon slags poäng.
Ja, alltså absolut, den är ju bättre än hans svar. Det var bara
det
inte
var
någonting vi
tänkte
på. Det var
verkligen det sämsta tänkbara svaret.
Ja, och jag vet inte, för att jag var verkligen passionate about it. Och sen började det här hända. Och då kände jag bara, vet du vad, nu checkar jag ut från det här. För att it's just, if you know, you know. If you don't know, kände jag lite om den här diskussionen. Och han visade uppenbarligen att han inte förstod kritiken alls. Anywho, det jag mest tar med mig från Troys lilla mediacircuit som han har haft nu på grund av singen är att han även gjorde en annan intervju i Emratas podd. Mm. Där han tydligen kommer ut som topp.
Mm-hmm.
Kul. Han tycker nämligen att det är jobbigt att folk antar att han är bottom. Mm. Har han sett sin egna musikvideo?
Men han kan väl få bete sig som en bottom och vara topp. Max, it's 2023.
I rest my case.
Hollywood is unionizing.
Mm.
Det har hänt så mycket och jag har sett att det händer. Det är picket lines och det är skyltar.
Yeah.
Och jag har tänkt, det där kan jag inte läsa på.
Nej.
Men idag slog jag sak i saken. Vad heter det? Slog jag här, i saken. Slag i saken.
Slag i saken. Mm.
Det gjorde jag.
Mm.
Och kollade upp. Vi har ju sett att writers.
Just det.
Alltså manusförfattare.
Mm.
Och serie- och filmskribenter har strejkat. Men nu är det ju även skådisar som har joined them on the picket lines. Det är den amerikanska fackföreningen för skådisar som heter SAG-AFTRA, som är två ihopsatta ord.
Som jag inte visste att Fran Drescher
var
liksom...
Vi kommer till det. De börjar sin strejk efter ett avtal med typ studiochefer inte gick igenom. En av fackföreningens främsta roller är att förhandla villkor med studiosarna. Det senaste stora avtalet undertecknades i juli 2020, men det underminerades nästan omedelbart av covid. Och det här avtalet var planerat att löpa ut den 30 juni. Därför började nya förhandlingar. En av de främsta frågorna verkar vara residuals. Alltså de betalningarna som skådespelare får för upprepade visningar av filmer och tv-program. Som liksom, de som var med i Friends får en slant varje gång. Det blir repeats av Friends. Medan är man med i en streamingtjänst, en streamingserie.
Zero.
Så får man inga residuals. Och det är mycket det som skådespelare livnär sig på. Det är så Hollywood är uppbyggt.
Och writers, det är verkligen de som... Där var ju, det var deras stora inkomstkälla. Ja.
Och dessutom är frågan om vem som äger en skådespelares avbild om den återskapas av artificiell intelligens, också ett viktigt ämne. SAG-AFTRA's, som då fackföreningen heter, deras förhandlade kräver ersättningar delvis baserade på streamingtjänsternas tittarsiffror. Men studiorna som till exempel Netflix och Amazon och Disney, de vill inte dela med sig av tittarsiffrorna. Här är ett citat angående det här med AI. Någon ordförande i SAG-AFTRA säger att studio heads, they propose that our background performers should be able to be scanned, get one day's pay, and their companies should own that scan, their image, their likeness, and should be able to use it for the rest of eternity on any project they want with no consent and no compensation.
Så so literally Black Mirror-avsnittet som Netflix hade den här säsongen.
Gud vad ironiskt att Netflix gör exakt.
Där hela serien är AI-skapad.
Åh gud. Frackföreningens president eller talesperson. Precis Fran som du säger.
Drescher.
Fran Fine. Här är ett citat från ett av hennes tal. They plead poverty that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It's disgusting. Shame on them. Eventually the people break down the gates of Versailles and then it's over.
Inspirerande.
Jag skulle ha läst med Fran Fine röst. And then it's over. Eller pratar hon? Hi.
Hi.
Fran Fine. Då ska vi se här. Det är ju mycket så att i och med att de strejkar. Vad säger man?
Strejkar.
Mm. Så de gör inte reklam eller PR för alltså skådisarna nu då.
Nej.
För deras nya projekt. Det var ju lite mörkigt där med Barbie-filmen och Margot Robbie och så. Men förutom det, alla på röda mattan på Barbie till exempel, där det brukar vara skådisar, så dyker det upp massa andra personer som är randoms. Eller alla festivaler som kommer vara nu i sommar.
Empty.
Vem kommer vara där? Bara random millionaires.
Jag tror väl också det var det som var att öppningen av Barbie hann hända på kvällen innan.
Ja, exakt.
Och sen var Oppenheimer typ dagen efter, ja, eller typ så. Och då under den premiären, alltså literally när de skulle börja screeningen, så gick de ut i strejk. Mm. Så alla gick ut. Alltså
de hade flyttat premiären någon timme så att skådespelarna ändå kunde vara med på röda mattan. Och det jag tänkte när jag hade det här är, men vad är det egentligen som för sig går i Hollywood just nu? För å ena sidan så har Hollywood blivit en gigekonomi, framförallt för writers, då de inte får några fasta tjänster, väldigt dåliga arbetsförhållanden. Streamingtjänsterna gör allt vad de kan för att utnyttja arbetskraft.
Mm-hmm.
Å andra sidan, precis som Fran Drescher säger, är att they plead poverty, that they're losing money left and right. Det är kris i streamingvärlden för att det har pumpats in pengar i till exempel Netflix med en idé om att det här kommer bli profitable, men sen så har, alltså ekvationen går inte ihop i slutändan. De kommer inte kunna expandera tillräckligt mycket för att konkurrensen är för hård. Det finns för många olika streamingtjänster. Folk inte, efter pandemin så är folk inte lika villiga att ha lika många streamingtjänster. Det pågår en kris.
Man hade ju inte behövt vara ekonom för att förstå att det inte går ihop. Alltså jag tänker rent så här, hur mycket, vad kostar Netflix? Typ 100 spänn i månaden.
Mm.
Det är ju rätt uppenbart att det inte kommer gå att ha så 5 top tier queen, alltså vad heter den? Nu står det helt still. Crown, The Crown till exempel.
Mm.
Den typen av produktion ekonomiskt. Det kommer ju aldrig gå ihop.
Ja, så du kan räkna ut det.
Jag tänker att det känns rätt uppenbart att det inte kommer gå ihop.
Mm, alltså det gjorde ju det under en period när de hade hur mycket investeringar som helst.
Ja, men det var ju för att folk hällde pengar över det. Men det var inte du och jag användare som hällde pengar.
Nej, exakt.
Nej.
Okej, här är ett citat från någon person i branschen. Från någon artikel. Many streamers, alltså streamingtjänster, have spent themselves into billions of dollars of debt building their content libraries, and subscription fees haven't grown fast enough to close the gap. If platforms like Netflix make any money at all, it's only a fraction of what the entertainment companies used to make back when more than 105 million U.S. households spent an average of $75 per month on cable. You can have a massive hit on your platform, but it's not actually doing anything to increase your platform's revenue. It's absolutely conceivable that the streaming subscription model is the crypto of the entertainment business. Det är alltså ett, ett luftslott de har skapat. De har pumpat in pengar i en verksamhet som bara inte går ihop. Och konsekvenserna är att de inte har råd att betala varken skådisar eller writers eller jag antar kameramän och alla som är inblandade. Det de behöver för att
kunna överleva.
Ja.
Ja. Nej, men jag tänker väl också att det är lite så alltså kul grej om kapitalism. Men det är lite så det funkar att det är lite alltså den naiva synen på kapitalism är ju att det ska vara så. Det här gynnar alla för att det blir competition och så väljer kunder det de vill ha. Men i slutändan leder ju alltid kapitalism till en slags alltså monopolsituation. Därför att om du har 5 stycken så måste ju en förlora så att 4 går vinnande. Och sen av 4 blir det ju 3 för att du köper ju upp dina motståndare liksom.
Mm.
Och här blir det ju verkligen bara peak. Det kommer aldrig gå runt. Att varenda person, alltså Disney, person, då, företag, Disney, HBO, Netflix, Heyo, alltså alla de här och alla lokala streamingtjänster som alla olika länder har. Jag menar, vad har vi i Sverige? Viaplay, C More, Discovery, alltså så här, det är liksom too much options som aldrig kommer överleva tillsammans.
Ja, det är det de menar, att i framtiden så verkar det som att det kommer finnas så combined subscription services, att man betalar en klumpsumma och sen så får man tillgång till olika tjänster.
Men det var det Disney och HBO testade.
Men och det blir ju samma sak som cable television.
Ja.
Så det, vi går hela vägen runt.
Mm.
Å andra sidan, liksom, fördelen med det är att tack vare Netflix och streamingtjänster så när det pumpades in investeringspengar så hade vi också en boom i att röster och personer som tidigare inte fick en foot in the door i Hollywood fick det. De vågade satsa på nya projekt, testa olika saker. Det har liksom aldrig producerat så många serier som det gjorde då. Och de som förlorar på det är ju investerarna.
Exakt.
Det är inte våra pengar.
Nej.
Sen såklart om de börsnoterar bolaget och ägarna av Netflix säljer det innan aktierna kraschar så blir det pensionsfonder i Sverige som,
som tar,
lider av det.
Exakt.
Men det kanske är det priset vi får betala
för att ha fått en liten
Emily in Paris.
Mm. Men det är också det som blev baksidan som de pratar om nu, att när det blir det här streaming fatigue som det är nu, att ha för mycket att välja på och det inte finns någon vinst i det, då kommer vi bara få alltså, skit istället. Så nu är det ju bara reality de vänder sig till, för det är billiga produktioner, det går snabbt, alltså billig komedi, alltså allting kommer liksom bli dumbed down nu. För att liksom
och sen
upp.
Kommer det säkert komma någon ny insikt och det återvänder till ännu en golden era. Men just nu är det kris.
Just nu är det kris. Vet du vem som är upprörd på TikTok just nu?
Många.
The short people community. Jag antar att jag har fått dessa klipp alltså mer än bara en gång, för att jag tyvärr stannade lite för länge på en av dem där en person gick igenom väldigt passionately och var väldigt arg och förklarade på djupet varför de var så arga gällande filmen Snow White. Och alltså personen är då kortväxt.
Jag tror kortväxt är rätt ord.
Det är det, va? Toppen. Tydligen, så det här har jag helt missat, men den här har också hållit på i typ 4 år, den här inspelningen. Disney spelar in en live-action-film om Snövit, skriven av Greta Gerwig.
Va?
She is a busy bee.
Yes!
That woman.
Girl boss.
Premiär nästa år, där Snövit spelas av Rachel Zegler. Ringer den klocka? Nej. Jag gick till Wikipedia. för att ta reda på hennes karriär. Och hon gjorde ju filmdebut och blev mest känd som Maria i Steven Spielbergs West Side Story.
Ja, det där
från 2021. Som jag är pretty sure flopped very hard. Eftersom att en snabb titt på lite siffror visade att den drog in 76 miljoner dollar. Men hade behövt 300 miljoner dollar för att break even. Ja, det var pandemi. Den gick direkt till streaming, men... Let's be honest. Vem spelar Rachel mot i den här otroliga snövit-filmen? Ingen mindre än top-tier films actor Gal Gadot.
Mm.
Vars senaste film var succén Death on the Nile.
Det var också pandemi, Max.
Featuring cannibal friend of the show, Armie Hammer.
Mm.
Stars are aligned för den här filmen, hör ni ju. Greta har ju, likt med Barbie, skrivit om historien.
Mm.
Mm. In och petat, så att säga. Och det är just petandet som nu då har upprört the short people community när bilder har läckt från filminspelningen som visar att Snövit minsann inte alls är Snövit och de sju dvärgarna längre.
Mm-hmm.
Utan Snövit och de sju supernatural beings from German folklore.
Mm-hmm.
Så det är alltså regular sized people nu. Otroligt long story short som gått fram och tillbaka sedan den här filmen började 2020 är att när de annonserade att de skulle spela in en ny version av Snövit så var det en kortväxtperson som höll ett långt tal om det här, att det var ofräscht av Disney att fortfarande berätta historien om Snövit på det här sättet, var på typ exakt alla andra skådisar som var kortväxta. Sa, varför säger du det här och våra vägnar? Vi har ingenting mot detta. Dessutom är det så sällan som vi ändå kan få jobb i den här branschen. Så maybe just stick to the original story for this one. Mm. Så att vi faktiskt kan få vara med i en film igen. Mm. Sen så verkade mina algoritmer gå loss på att jag hade tittat på väldigt många klipp av det här. För då lyckades jag få en video som alltså är 10 månader gammal. Med en intervju med Rachel och Gal Gadot. Om lite mer om vad som är ändrat i filmen. Och det är att hon drömmer ju då inte längre om true love. Nej. Ingen
true
prins.
True love's kiss.
Ja, ingen prins ska komma och rädda henne. Ja, det är skungan. Utan hon drömmer istället om att bli det hon alltid har varit ämnad att vara. En sann ledare.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad jag känner. Men jag känner att man kanske kan få drömma om kärlek och... vill jag bli en ledare. Man behöver inte utesluta den ena för den andra, så att säga.
Angående diskursen om kortväxta, inte så mycket att säga om det.
Nej.
Inte riktigt min sak att uttala mig om.
Vet du vad?
Tänker svårt.
Svårt. Otroligt svårt.
Jättesvårt. Men när jag var 6-7 år...
Och tittade
så,
på museet på Greveholm.
Jag tror aldrig att jag såg det. Men jag hade väl sett Snövit och andra filmer. Så var jag var väldigt tidig som feminist innan jag ens visste det.
Girlboss.
För då skickade jag ju in en insändare till tidningen.
Wow.
Då jag skrev varför måste alla sagor och filmer och böcker handla om prinsessor som är jättevackra. Som blir kära och målet är att vinna prinsen i slutändan. Också att jag hade med det här. Varför är alltid kvinnorna som är onda? Alltså häxor. Varför kan det inte vara en ond trollkarl någon gång? Varför är trollkarlen alltid de goda och häxorna onda? Max, jag vill också understryka att det här är inte indoctrination from my parents. Jag tror verkligen inte att de satt och pratade om det här med mig. Jag kom på det helt själv.
Mm.
Skrev och sen så föreslog jag en egen och skrev en egen historia om en ful prinsessa som inte får prinsen i slutet.
Wow.
Och det är en ond trollkarl.
Mm.
Hur woke?
Så woke. Också en historia jag hade velat titta på.
Men var jättekonstigt. Jag minns att det var många grisar med i min saga. Men... så varje gång det kommer ut en girl bossification av en Disney-klassiker så värmer det mitt hjärta, mitt
flickhjärta.
Feminist flickhjärta. Mm. Och jag har inga problem med att barn numera får se filmer ibland som inte går ut på att, vad är det, Snövit somnar väl också? Och,
men det är väl äpplet hon biter i som är förgiftat av
häxan? Men inte hon också medvetslös när hon blir kysst av prinsen och sen blir kär? Hon är också 13 år i Snövit originalet.
Där är lite röda flaggor.
Det är så många röda flaggor. Mm. Om det kanske är den och Ariel är ju de mest problematiska Disney-filmerna.
Det är de två första filmer typ.
Ja, väldigt gamla.
Mm.
Så jag är starkt för.
Mm. Perfekt.
När vi ändå talar om filmer.
Trollen.
Om girlboss-filmer.
Mm, så ska du prata om så Oppenheimer.
Dags att prata om Oppenheimer. Nej, men självklart om Barbie.
Mm.
Jag gick på galapremiären, vilket jag fick reda på ett par timmar innan jag skulle befinna mig på röda mattan. Och det är för att jag var med i en podd, Talong 1, Filmstadens podcast.
Mm.
Jag och Tommy X var med och pratade om Barbie och på grund av det blev vi sen bjudna sista minuten.
Mm.
Och jag hade på mig kontorskläder och dresscode var Barbiecore. Och Tommy bara, jag löser det. Han tog med sig massa Barbie-kläder och så fick jag klä på mig 5 minuter. Springa ut, vi var sist inne i salongen. Det var underbart. Jag hade inte med mig glasögon eller linser.
Då vet vi att du såg absolut ingenting.
Och jag tänkte, men det kommer ändå funka. Jag kan ändå, jag är inte helt blind.
Blind.
Det gör stor skillnad när man inte ser ansiktsuttryck. Man kan inte heller läsa läpparna på samma sätt. Och en stor del av att höra vad någon säger handlar om att tyda läppar. Och mycket av the comedic timing försvinner om man inte ser ansiktsuttryck. Man ser inte glimten i ögat. Kan inte heller läsa subtitles. Vilket ändå bidrar. Alltså, när någon drog ett skämt. Så skrattar jag bara för att alla andra skrattar. För att jag reagerar inte på skämtet så snabbt.
Så du har så sett en censurerad version av Barbie. Där allting bara är så blurred. Och du bara... Och
också, det är jättemånga cameos. Det är typ 24 olika kända skådisar. Mm. Jag märkte ju inte ens att Dua Lipa var med. Jag såg bara liksom Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell. Sen... That's resten it. Var verkligen AI reproducerade bara random humans.
Otroligt. Kommer du tänka på det till nästa gång du går på en premiär?
Jag kan inte. Jag har ju bara valt att acceptera. Eller jag kan ju liksom inte byta personlighet. Jag kommer ju glömma mina linser var och varannan dag.
Så sant.
Men jag kommer se Barbie-filmen igen.
Mm.
För att jag tror att jag
behöver se den en gång till.
Ja, det gör jag verkligen. Men trots det så har jag här min analys. Om man inte har sett Barbie-filmen än och gärna vill se den så jag kan säga till när det börjar bli spoilers.
Då tackar vi för oss för den här gången så att säga.
Mm, och så kan man återkomma sen när man självklart vill lyssna. För det är ju många blandade åsikter om Barbie-filmen. Det är svårt att veta vad man ska tycka. Är den feministisk? Är den kapitalistisk? Barnbrytande eller misogyn? Exakt alla de åsikterna har folk haft.
Ja.
Och det är väldigt skönt för alla er som lyssnar att ni inte behöver ha en egen åsikt. För att jag har svaret åt er. Först vill jag lägga till en asterix.
Mm.
Eller ett förord, kanske snarare heter. Att en film med kanske världshistoriens största marknadsföringsbudget kommer aldrig kunna leva upp till den hypen.
Bra
så sänk förväntningarna direkt. Och en film som är producerad av Mattel, alltså företaget som gör Barbie-dockor, kommer inte vara så himla subversiv. Om man förväntar sig en motkulturell feministisk kultfilm så är man bara väldigt dålig på att read the fucking room. That's on you guys. Vi får ta det för vad det är, vilket är en blockbuster som så vitt jag vet är den första internationella megafilmen som uppmanar till feministisk kamp. Om man bortser från typ Wonder Woman. Men den är liksom i en annan liga, och då menar jag en sämre liga. Är det feministiska koncepten i Barbie nytänkande? Nej. Men som den girlboss-feminist jag är, som var tydlig nu när du pratade om Snövit, så är jag av den kontroversiella åsikten att även kommersiell mainstream feminism som når ut till massorna är lika viktig som den mer kritiskt tänkande feminism.
Vi skänker en tanke till alla kedjor som sålde tröjor med feminism.
Ja, jag är för det. Mm. Alltså när H&M tryckte...
Otroligt var det.
Vad det nu var, så
feminist. Feminist.
Ja. Starkt för.
Det var vår bästsäljare på Topshop, kan jag säga.
Inte det underbart?
Det var otroligt.
Ja, jag tror att man behöver jobba både på bredden och på djupet, ja, för att skapa reell förändring.
Awareness, you guys.
Även om det finns mycket att säga om det också, såklart. Ironin i vem det är som producerar de t-shirtarna. Men, så nu kommer lite spoilers. Jag kommer inte sammanfatta filmens handling, utan snarare prata om min analys av filmens handling. Antingen så kan man pausa och återkomma när man sett filmen. Eller så kan man lyssna ändå. Mm. För jag tror inte det förstör filmupplevelsen så mycket.
Och lämnar ni, så säger vi tack för idag. Det är mitt alltihopa.
Ja,
ja.
Vi hörs sen.
Yes, nu kör vi.
För mig handlade filmen kortfattat om självbild.
Din barndom.
Ja. Nej, men att upptäcka jaget, vem man är utanför sin könsroll eller utöver sin könsroll. När Ken levde i ett matriarkat, alltså Barbie World, så hade han ingen self-worth utan kvinnor, och var han stod i relation till dem. Och det är en omvärd kommentar på kvinnors roll i ett patriarkat. När Ken sen upptäcker patriarkatet, så inser han att en värld kan existera där hans self-worth kan frodas. Där han äntligen känner sig empowered. Filmen gör en tydlig poäng att så länge ett kön sitter på all makt, så leder det till problem. Det kön som inte sitter på makten förlorar sig själva för att vara matriarkatet eller patriarkatet till lags. Det är Newtons tredje lag, att liksom det kommer alltid finnas en motreaktion. Barbie och Ken går igenom parallella, men egentligen exakt samma resa mot self-discovery, att de hittar sig själva. De hamnar i konflikten mellan fri vilja och att vara en produkt av någon annans idé och vem de borde vara. Barbie inser till slut att hitta sig själv och sitt eget värde är att inse att hon inte är en produkt. Hon är inte ett objekt.
Mm.
Hon vill inte vara en idé om en ideal kvinna, utan hon vill vara människa. Och att vara människa är att ha ett egenvärde och en identitet som är mer än sin könsroll. Det är mer än att vara ett ideal. Och trots att kampen och resan mot self-discovery är jobbig, så inser Barbie till slut att hon vill påverka resan mot att hitta sig själv.
Mm.
Innan jag såg filmen så hade jag läst att Greta Gerwig, som är manusförfattare och producent av filmen, bland annat baserade filmen på Reviving Ophelia, Saving the Selves of Adolescent Girls, som är en bok skriven av terapeuten Mary Pfeiffer på 90-talet. Och den här boken var bästsäljare i flera år, en grundpelare i feministisk litteratur. Jag tror det i alla fall, för jag har varit tvungen att läsa den i många olika studiesammanhang. Och idag så kanske den inte är lika groundbreaking, men den var verkligen det då på 90-talet. Och det har även kommit en ny upplaga som är co-written av hennes dotter. Titeln Reviving Ophelia syftar på Shakespeares Hamlet, där den kvinnliga karaktären Ophelia går från att vara en ung kvinna full av liv och egen vilja till att bli kär i Hamlet. De förlorar sig själv och blir enbart ett object of his affection. Författaren av då Reviving Ophelia menar att västerländsk kultur formar unga flickor till skuggor av sina forna jag när de försöker anpassa sig efter samhällets alla krav. Här kommer ett citat från boken översatt av mig.
Mm, inte kött GTP.
Skulle jag aldrig.
Nej, det skulle väl du.
Döttrar kan lära sig att känna igen de strukturer som formar dem och gör dem medvetna. Vi kör från början. Döttrar kan lära sig att känna igen de strukturer som formar dem och göra medvetna val om vad de väljer att acceptera. De behöver awakening therapy, vilket är mitt begrepp för att öka deras medvetande. Denna terapi hjälper flickor att bli fullfjädrade vuxna i en kultur som uppmanar dem att förbli ett objekt för någon annans blick. Det innebär att lära ut en ny form av självförsvar. Vilket, om man har sett filmen så ser man hur The Awakening Therapy som tas upp i boken tar sig uttryck i Barbie World. Sen skrev en författare i Vogue India en jättebra text om filmens existentialism. Författaren heter Varya Srivastava. Och hon skrev bland annat jätteintressant om hur Indien inte har en historia av filosofer som reflekterar kring individualism. Som Beauvoir och Sartre och Nietzsche och Unzweiter. Att individualism är ett nytt fenomen för den indiska kulturen. Där kollektivism har lagt grunden för deras kultur och livsfilosofi. Och individualism gör att du börjar ifrågasätta samhällets normer och förväntningar. Och på grund av globalisering och internet så ställs indier plötsligt inför en västerländsk kultur som förankras i individualism. Hon menar att hon kan relatera till den existentiella ångest som Barbie kämpar med i filmen. Varya Srivastava skriver, citat från artikeln: "To be Barbie is to perform and live up to an ideal. It is to live a manufactured idea of happiness and to cater to the gaze of the other. What happens when you can't keep up with the performance? What do you do when you fall short of the ideal?" Och hon tar även upp det här, hur det här kopplas till Beauvoirs tankar om individualism. Att mänsklig existens är präglat av en grundläggande otydlighet. Å ena sidan är individer fria och ansvariga för att skapa sina egna liv och val. Å andra sidan ställs de inför begränsningar, samhällsstrukturer och yttre påverkan som formar deras möjligheter. Och i den krocken uppstår en existentiell kris. Och allt det här som jag nämnt, både Beauvoirs version av existentiell kris och Reviving Ophelia och säkert många andra feministiska verk, är lösa trådar som jag gissar att Gerwig baserade stora delar av filmen på. Och man kan påstå att det är lite deppigt att feminism idag inte har kommit längre än böcker och texter som skrevs på 1900-talet. Men och som de säger i filmen, mother stand still so their daughters can look back and see how far they've come. Tyckte jag var gulligt att inkludera det. Men jag tror att jag vill inte sätta filmen på pedestal och säga att det här var revolutionerande feministiska takes.
Nej.
Men jag blev lite provocerad av att många som kritiserar filmen för att den inte var så feministiskt banbrytande, dels missar bara det faktum att det är en blockbuster som kommer visas i alla länder förutom Vietnam, och det i sig är revolutionerande. Mm. Att det är en feministisk blockbuster. Och för det andra, det känns som att de missade det som jag i alla fall tog med mig från filmen, som inte var då America Ferreras karaktär. Hon håller ett feministiskt brandtal om alla kvinnor som krav som ställs på kvinnor och så vidare. Det talet var basic feminism och inte så riveting.
Mm-hmm.
Utan det är liksom den här andra sidan som jag tyckte var nytt. Att den handlar om att hitta sig själv, och att både Barbie och Ken åker på exakt samma resa.
Mm.
Och inser, vem är jag utöver min könsroll? Vem är jag utan, om jag inte kan leva upp till att vara en ideal person?
Mm.
Vad är att vara människa? Hur hittar jag mig själv i ett matriarkat eller ett patriarkat?
Mm.
Och att ta det aktiva valet att försöka hitta sig själv och att vara människa och inte bara kvinna eller man.
Mm.
Kanske inte heller groundbreaking, but pretty groundbreaking for being an international blockbuster.
Mm. Med en fucking Barbie-logga. Alltså snälla rara.
Ja, alltså just att det är. Men det är också, tyckte jag, intressant, för att Mattel är ju med och har finansierat den här filmen.
Ja.
Och de kastas under bussen flera gånger i filmen. De kör så många skämt på Mattels bekostnad. Och det antar jag är att den här filmen har varit in the making sedan 2009. Och det är flera personer som har försökt skriva manus, flera skådespelare som varit inblandade. Typ Amy Schumer skulle spela huvudrollen och hon bara, jag kan inte stå för det här.
Nej.
Och då antar jag att det var att det inte kommenterade på ironin i att det är liksom en pink-washed movie som bara är marknadsföring för Mattel.
Mm-hmm.
Och att Greta Gerwig sen till slut fick igenom ett manus som verkligen är... hon,
spicy.
Ja. Jag tyckte också att det var... Alltså för att den här kommer ju sändas i Kina. Därav att den inte kommer sändas i Vietnam. För att
just det.
En scen i filmen så visar de en karta på The Real World. Och då visar de Kinas version av The världen. Vilket är typ... Det är ett streck som har ritats över vart gränsen går. Kina, Vietnam, någonting. Och att det är en kränkning mot Vietnam. Så den kommer inte sändas där. Det är så himla mycket att ha i åtanke.
Och ja.
Om man tänker att till exempel filmen om Freddie Mercury fick inte sändas i Kina om de nämnde att han är bög.
Mm.
Att det togs med som en storyline. Och Barbie är väldigt heteronormativ. Å ena sidan. Å andra sidan har de till exempel med trans actors.
Mm.
Och den får ändå sändas i Kina.
Mm. You win some, you lose some.
Det är verkligen det som är slutsatsen.
Eller, a win is a win. A win is a win.
You win some, you lose some. But I feel like we won more than we lost here.
Ja, gud ja.
It's Barbie, bitch, if you're still in doubt.
Tack för den här veckan, Michelle.
Ja, tack. Detsamma.
Vi hörs nu igen som vanligt varannan vecka. Ni vet var vi finns, där poddar finns. Jag heter Metallt Instabil och har ett stängt konto på Instagram.
Men man får följa dig så länge man inte har ett anonymt konto.
Ja, och då kan ni alltid skriva till Michelle och fråga varför jag inte accepterar er. Och det är för att det kanske är som att ni har ett konto som vill mig illa. Har det att
tänka. Alltså, troll är varmt välkomna hem till mig.
Gud ja.
Bye!
Bye!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.